Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo. Nordlo är en IT- och digitaliseringspartner som hjälper nordiska företag och verksamheter inom offentlig sektor. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper de kunderna att driva digitaliseringen framåt. I sin strävan efter att förbättra, utmana och förändra så agerar Nordlo alltid med hjärtat för att skapa ett affärsvärde för sina kunder. Nordlo finns idag på över 41 orter i Sverige och Norge. Läs mer på nordlo.com.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Covid-19-pandemin har påverkat IT-säkerheten negativt, men inte på det sätt som många trodde.
Apple och Facebook slåss om din data. Ska den få spridas över nätet i öppenhetens namn, eller är det dags att begränsa vad företag får veta om dig?
Och hur ska vi skydda oss i den allt mer hotfulla digitala världen? Det finns ett par saker var och en kan göra faktiskt för att se om sitt hus.
Jag heter Henrik Ek och är reporter på DI Digital. Med mig här i studion står DI Digitals nyhetschef Ida Hansson Brusewitz. Du lyssnar på ett specialavsnitt av Digitalpodden med fokus på IT-säkerhet.
Ja du Henrik, det här är inte första gången som vi står här i poddstudion och pratar just om IT-säkerhet, cyberkrig, hackers. Det brukar jag ofta nämnas i Digitalpodden för att det här är ju någonting som är väldigt viktigt för näringslivet inte minst och även samhället. Det är ju verkligen superintressant, det berör ju oss alla helt enkelt. Så vi bestämde oss för att nu är det dags att göra ett specialavsnitt.
Ja, det händer ju ibland att man vill säga mer om ett ämne än vad som ryms i den vanliga Digitalpodden där fokus ju främst ligger på att summera veckan som har gått och ge liksom lyssnarna en överblick av det vi gör på DI Digital. Så att absolut, det behövs kanske ibland. Kanske kan jag göra fler sådana här av olika ämnen.
Ja, precis. Det kommer faktiskt komma något mer i alla fall, vet jag.
Ja, spännande.
Ni får se vad det blir. Men i alla fall, jag vet ju att både du och jag tycker det här är väldigt intressant för att det är ju så centralt i våra digitala liv och ju mer saker blir uppkopplade, vi kommer att ha smarta hem, smarta kontor, det gör ju att vi blir allt mer öppna för attacker också. Tänk exempel, ja, men din brödrost Henrik, du kanske vill ha det perfekta brödet med hjälp av en AI-brödrost, men det kanske är nästa måltavla. Det kanske blir hotad att bli elektrifierad nästa tag i brödet där.
Det låter ju faktiskt inte otänkbart när man hör experter. Men förr var ju snacket väldigt mycket att det här, vågar man liksom lagra sitt betalkort på nätet och betala med Visa och Mastercard eller blir man skimmad direkt? Och det där är ju liksom, jag vet att rädslan finns ju kvar, den här av att någon ska sno dina saker på nätet, men det handlar ju mycket mer idag om, alltså det är en helt ny värld av integritet och skydd och personuppgifter som sprids, som vi kanske är medvetna om, vissa kanske läser det, alla de här finstilla texterna vi klickar i, eller så är vi, många av oss är nog helt omedvetna om liksom riskerna ibland.
Ja, det är ju otroligt mycket man ska läsa då helt enkelt, och det kanske man inte gör. Men ska vi prata om det senaste då, just pandemin. Det här sa vi ju tidigt att det skulle bli en pandemi även i cyberbrott, för att när folk börjar jobba hemma med sina företagsdatorer, de kanske kopplar upp sig på ett wifi som inte har tillräckligt skydd, kanske behövde gå snabbt in och de kanske inte hade VPN-tjänster och sånt där igång. Det gjorde ju då att man tänkte sig att angriparen skulle ta sig in i den här digitala miljön och ställa till oreda.
Ja, precis. Och även om vi ska vara noga med att påpeka att pandemin inte är över, så kan vi ändå liksom börja dra slutsatser av tiden som har varit. Och de här farhågorna då om att hemarbetare skulle vara liksom måltavlor verkar ju inte riktigt ha blivit verklighet. Det är nämligen förvånansvärt få IT-angrepp då, enligt experter vi har pratat med, under den här pandemin som har sitt ursprung i enskilda medarbetares hemmiljö. Det säger i alla fall Marcus Murray då. Han är ju grundare av TrueSec, IT-säkerhetsbolag, störst i Sverige på IT-forensiska undersökningar.
Okej, ja, intressant. Men i stort då, hur har pandemin nu påverkat IT-säkerheten?
Ja, och det ska man alltså inte förvirra då med att det inte har hänt någonting under pandemin, för det har varit en massiv ökning av IT-brott. Och de här IT-säkerhetsbolagen från hela världen faktiskt har vi hört olika saker. Bland annat Interpol säger att det finns en rad nya aktörer som passar på nu under pandemin. Och TrueSec själva då, främst mycket internationella kunder, men även främst bolag med kopplingar till Sverige. De har gjort 100 komplexa IT-forensiska utredningar hittills i år. Och motsvarande då förra året var 30-40 på helåret 2020. Så att han säger ju då att ja, det är en supertydlig ökning under pandemin.
Okej, och hur vet man att just relaterat då till covid-19?
Och det kan man ju se på flera sätt. Det finns ju den här direkta effekten av att folk jobbar hemma. Det är som sagt inte hemmajobbarna som missköter sig, men däremot ser man att företagen som kopplar upp personalen ibland slarvar. Då är det framförallt de här systemen för fjärranslutning, det som du och jag känner till som VPN-tjänster. Många sådana har ju liksom satts upp lite snabbt. Bolag insåg att nu ska vi jobba hemma väldigt mycket och då behöver vi nya system för det här. Jag tror vi fick väl ett nytt system ganska kort efter att vi började jobba hemma.
Ja, precis. För att vår tidigare VPN kunde inte hantera så många anrop på en gång. Precis. Så det gick lite väl snabbt där nästan, men nu fungerar den ju väldigt bra.
Vi hade kanske inte problem med just... Men många av de här har ju liksom slarvat då och inte haft tvåstegs verifiering till exempel.
Precis, och för den som inte har koll på det här så är ju då när man har en kod som skickas till en pålitlig enhet, till exempel till din mobiltelefon, så när jag skrivit in mitt lösenord så skickas också en kod så att man ska kunna verifiera sig då mot den här VPN-tjänsten.
Exakt, och det är många då som man kanske har slarvat med. Så det är ju en tydlig effekt av pandemin då, att de här attackerna sker där mot de här fjärranslutningssystemen. Sen finns det andra mer riktade attacker. Vi har ju sett sjukhus och företag som håller på med vaccin har blivit utsatta för diverse. Det har ju till exempel varit ransomware-attacker. Vanligt, vi hör om nu för tiden, där angripare låser datorer eller tar information och hotar och publicerar det på nätet mot att de ska få en lösensumma. Då tvingar man ju offret att betala för att få tillbaka datan. Ja, enkelt förklarat.
Ja, det här kan ju verkligen vara ondskefullt. Man riktar sig till exempel mot sjukhus och vaccintillverkare mitt i en pandemi där folk verkligen avlider. Och vi har ju sett en del allvarliga attacker de senaste åren. Det var ett vattenreningsverk i Florida till exempel som blev attackerat och USAs största oljeledning som var tvungen att stänga ner flera dagar så folk började så här hamstra bränsle och sånt där. Det var också tufft för Coop när de behövde stänga kassasystemet som inte fungerade. Och BBC som inte kom ut med nyheter när Fast gick ner. Mm. Ett annat exempel, en finsk psykoterapimottagning, där pressades då klienterna på pengar för att få tag på deras journaler helt enkelt. Mm. Och så att ja, det är läskigt.
Ja, de här hotaktörerna då, de beskrivs ju ofta som väldigt opportunistiska i hur de tänker. Det är så här, vilka kan möjligtvis lida mest just nu av dålig publicitet eller vad det nu må vara? Och då har man då valt sjukhus och vaccinbolag. Man kan ju tänka sig liksom som skulle hända om ett sjukhus där man har en nära och kära, eller det räcker kanske med att det är medborgare från samma land som då kanske ligger i respirator och sjukhuset drabbas av en stor IT-attack, system går ner. Det kanske inte ens är säkert att det är möjligt att stänga av respiratorer, liksom stänga ner elen, men liksom den där oron av att det kan uppstå är förmodligen tillräckligt för att de här sjukhusen då möjligtvis ska vilja betala lösensumma för att slippa drevet som kan uppstå. Det är åtminstone logiken då från hotaktörerna.
Det handlar faktiskt både om liv och död, för att det finns ett exempel faktiskt där en person dog i Tyskland till följd av en hackerattack. Och vad som hände då var att det var en ambulans som var på väg till ett sjukhus, men det här sjukhuset hade då blivit hackat och då omdirigeras de till ett sjukhus 30 minuter bort och hon avled då på vägen tyvärr för att det tog för lång tid. Och angriparna, de hade av misstag då angripit ett sjukhus. De trodde att de hade attackerat ett universitet. Ungefär som man kanske hade attackerat Karolinska institutet, trodde man. Men de hade då attackerat Karolinska sjukhuset motsvarande då. Så de avbröt ju attacken direkt när de förstod det. Men då var ju skadan redan skedd, tyvärr. Mm. Och sen så finns det ju de här mer vanliga bedrägerierna. Det handlar ofta om att man uttar pengar och man skickar ut mail med malware. Till exempel, här är nya supervaccinet. Och så klickar folk på en felaktig länk. Och så, pang, så är datorn infekterad. Och vi ser ju då att attackerna blir allt dyrare. Enligt anti-phishing-organisationen APWG har utpressningskraven via mail mot företag mer än dubblats första halvåret till ett snitt på $106,000.
Ja, men exakt. De här mejlen har vi hört och ökat också. Även om jag faktiskt måste säga att jag inte har fått speciellt många mejl med liksom, typen här är det nya supervaccinet.
Nej, inte heller. Vi kanske har bra spamverktyg i alla fall.
Förmodligen, ja.
Det är inte covid-kopplat ändå i alla fall, kan man säga.
Men vi har ju också, man kanske ska säga det ändå, att den här typen av attacker mot till exempel då Coop, som har varit vårt liksom, svenska exempel på en cyberattack under den här perioden, det var ju inte direkt kopplat till covid-19-pandemin då. Där handlade det om att en amerikansk leverantör av fjärrövervakning, Kaseya, det är, förmodligen har någon läst om det här bolaget, det var deras kund, Extenda Retail, som gör kassalösningar till Coop som råkade ut för det här. Och det går liksom inte att dra någon slutsats av att Kaseya och Extenda Retail var offer enligt någon form av pandemi.
Mm. Det är mycket konstigt att det var i alla fall att Coop kanske borde haft en backup-lösning.
Det borde de absolut ha haft. Vår expert som vi har pratat med i just det här fallet i alla fall, säger Marcus Murray, han säger då att antalet attacker det har gått upp massivt, men det är också lite svårt att säga, för det går alltid upp massivt, alltså varje år i princip. Det här är ju en stigande trend.
Dubblering.
Ja men exakt, men hotaktörerna blir fler, attackerna blir mer sofistikerade varje år. Det är ju liksom sånt vi löpande rapporterar om, så det är svårt att säga liksom då, exakt hur stor del av årets ökning som är pandemikopplad och hur stor som är liksom organiskt då, eller vad man ska säga.
Mm. Samtidigt så har ju digitaliseringen gått ännu snabbare under den här perioden, så att ja, ökade möjligheter då för de här bedragarna och så. Men det andra stora problemet då, det finns ju också statssponsrade attacker. Här har länder börjat cyberkriga mer under pandemin.
Ja, det är faktiskt så, verkar det som. Attacken mot Kaseya då, som påverkade Coop, var ju av allt att döma utförd av en rysk grupp. Kanske inte statssponsrar på så sättet, men många experter, och Joe Biden, USAs president, är en av dem som säger att Ryssland stöttar ju ändå de här grupperna genom att inte göra någonting. Och det är en sån här öppen hemlighet, vad man kan säga, att Ryssland, de tittar åt andra hållet så länge de här aktörerna inte liksom begår någon form av brott mot inhemska verksamheter. Så att det har ju varit angrepp mot vaccintillverkare, och helt plötsligt hade Ryssland sitt Sputnik-vaccin. Det går inte att säga att de snodde det, liksom att de stal formulan här. Men det var ändå sådana frågor som ställdes, att hur har de kommit över det här? Kan det ha varit en IT-stöld? Liksom? Så att det där är ju en större typ av statsoperation då.
Mm. Ja, det är lite kalla kriget ute i cyberrymden.
Verkligen.
Och det här lät ju på Marcus Murray som att det här också är ett stort problem för svenska bolag.
Ja, precis. Vi har ju skyddsvärda bolag i Sverige. Energibolag och den här typen av infrastrukturbolag. De skyddas ju av Säpo och myndigheter och sådär. Men inte alla andra bolag. Och Kina och Ryssland, de vill ju gärna stjäla liksom intellectual property, liksom, patentgrejer och sådär. Och snor ju gärna då från företag som håller på med batterier till exempel, elbilar och sånt är populärt. Och de här bolagen måste ju då själva stå mot kraften från de här stormakterna. Och det menar Marcus Murray är ett problem. Han beskriver ju då att stjäla informationen är statsangelägenheter i Kina och Ryssland. Men det är inte statsangelägenheter att försvara dem i Sverige. Och där uppstår det då en brist.
Just det. Och vi har de senaste åren läst exempel om angrepp mot Synsam, Gunnebo och en rad andra bolag. Och det förekommer säkert en attack som vi inte hör om. För det är kanske inte något man vill prata om. Nej, det är känsligt för bolagen och så. Det kan ju vara lite skämmigt och så. Men vet vi säkert om något har hänt? Det vill säga att Kina och Ryssland har stulit data från svenska industribolag, Ericsson något, eller någonting sånt där som de har använt sin egen industri?
Det är svårt att säga att man vet att det har hänt. Enkla svaret på den frågan är väl nej. Vi vet inte om Kina har snott någonting och liksom kopierat rakt av en egen produkt. Men Marcus Murray, han frågar sig till exempel hur Kina kan ha blivit ganska bra på elbilar på väldigt kort tid från att inte haft någon riktig fordonsindustri. Hur Ryssland kunde komma fram med det där vaccinet så snabbt, en annan sån liksom, tankenöt man kan fundera på. Och det är väl inte så att om du stjäl någons data, att du tar den och sen gör du en exakt likadan produkt. Det är väl snarare så att du slipper lägga ganska mycket pengar och tid på forskning och utveckling, alltså R&D. Och i slutändan gör ju det att du kan komma till marknaden snabbare, du kan pressa priserna för du har inte lika stora utgifter i någon annan ände av verksamheten. Och det där, det är svårt att säga exakt hur saker och ting går till, men kanske. Alltså det verkar rimligt. Alltså, om du snor någonting från Gunnebo, kommer det hamna i orätta händer? Alltså, ja, vad ska man annars göra med det?
Ja, visst. Och det här är nog någonting som fler behöver bli medvetna om, men det är ju ett bra första steg mot att försvara sig.
Så är det.
Så vi kan konstatera att det är väldigt viktigt att skydda sig, det gäller liv och det kan bli oerhört kostsamt om man blir hackad för ett företag.
Just det, men vi ska vara lite konkreta då. Vad är det man bör tänka på?
Ja, för det första så ska man ju inte tänka att man inte är attraktiv för hackare. För det har vi ju märkt att det är en del som tänker sig, nej men det här är inte något som kan hända mig för jag är inte attraktiv. Men finns det någonting som kan bli hackat och skulle bli problem för dig eller ett företag, då är det såklart en risk. Och vi ser ju också att även enmansbolag, enskilda personer är utsatta. Och nästa gång så kan det vara din leverantör eller ditt eget bolag som drabbas.
Och var ska man börja då?
Ja, problemet som vi har pratat om, det handlar ju ofta om kidnappning, att man tar sig in i ett system, låser dem eller stjäl data, hotar och sprider dem, vilket kan vara känsligt. Det har vi ju sett rätt mycket också nu under året, till exempel en stor konsultjätte som fick sin data utlagd publikt. Mm. De hade ju backup så de kom igång snabbt igen, men så fick de ju sin data spridd, så det var ju ett problem. Mm. Och det experter brukar peka på är såklart att man ska göra en riskanalys. Det här är ingen konstighet. Vilka är våra viktigaste tjänster? Vad är vår viktigaste information som vi behöver behålla och så? Vad är det absolut värsta som kan inträffa? Men hur sannolikt är det att det kan inträffa? För det måste vi också väga mot då de motgärder som måste sätta in då. Och sen, vissa saker kan ju vara för dyrt för att förebygga, så då kanske man måste välja att ta den risken helt enkelt. Så man sitter sig ner och kollar igenom en analys helt enkelt. Och en annan sak är ju då, om man utvecklar och bygger nya projekt eller nya bolag, då måste man ju få med det här säkerhetstänket och integritet från alla början. Annars kanske det blir så att man inte kan göra den här produkten eller tjänsten eller så, för att det inte går, för att det blir för stor risk helt enkelt.
Mm. Okej. Okay. Bygga in det från början, ja. Vad har vi mer?
You are the weakest link. Nej, skoj, skoj. Men i alla fall, man har ju pratat väldigt många år om att det är så mycket som ligger på den enskilde medarbetaren. För att det är mycket där som händer. Om man tittar på till exempel lyckade attacker mot företag, så är 95% från nätfiska. Alltså att man har klickat på någonting och så. Mm. Så vi behöver verkligen alla börja med att öka vår riskmedvetenhet. Vara misstänksamma och vara uppmärksamma och så. Det känns som det står någon slags krigspropaganda här. Både av så här en svensk tiger fast för it-säkerhet. Men så är det faktiskt. Att vi behöver alla koppla på våra hjärnor, för att våra hjärnor är rätt avancerade och duktiga på att lära oss saker i alla fall. Så antalet nätfiskeattacker, de har ju faktiskt dubblerats under pandemin. Och det är ju det här sista led, så kan det ju upptäckas väldigt mycket då om folk har koll helt enkelt. Så till exempel är det ju ofta så då att en person klickade på en felaktig länk som vi nämnt tidigare och kanske laddade ner skadlig programvara och öppnade där med dörren till hackare. Mm. De kan ju ligga där under flera år ibland utan att säga någonting, och sen hoppar de upp och gör någonting. Så vi behöver verkligen lära oss och känna igen vad vi ska titta efter, för användarna är det viktigaste verktyget helt enkelt, kan man ju säga. Och senast igår så hade ju en människa från en startupbolag som skickade mig en zip-fil som skrev någonting så här: har du informationen? Jag hade ingen aning. Jag hade glömt att vi hade pratat med det här bolaget. Så han fick ju skicka om det här som ren text. Mm. För den här zip-filen ville jag ju inte öppna.
Nej.
Och sen så har vi så kallad smishing. Vet du vad det är?
Nej, det är en ny term.
SMS-phishing. Aha. Smishing. Det har ju använts också en hel del attacker på sistone. Det kan ju vara att du får ett sms om att du har ett paket att hämta ut.
Det där är supervanligt. Jag har fortfarande ett amerikanskt nummer som ligger hemma.
Ja.
Jäklar vad jag får såna där sms där.
Intressant.
Konstigt, alltså, och röstmeddelanden. De pratar ju och säger att jag är sen med någon faktura eller vad det är.
Oj, oj, oj. Okej, du har verkligen blivit smishad på den telefonen. Ja, så det är ett nummer och hamnat på någon lista. För att det som ofta har hänt då är att någon annan har liksom klickat på den här länken som ligger i sms-et. Vilket ofta gör att de kanske måste ladda ner en app eller betala en avgift. Och laddar man ner den här appen så går det ofta så till så att de sen laddar ner din telefonbok. Mm. Och så skickar de sms till dina
Classic.
Kontakter. Och så fortsätter det så.
Ja, det
så den sprider sig själv.
Kommer jag byta nummer? Nej, det kommer så mycket. Men nu, ja, den ligger bara där, så jag har inte liksom... Titta på den ibland, så 10 nya sms och så bara...
Smishing.
Ja. Just det, okej. Okay. Utbilda personalen, ha koll på lösenord, kolla om länkar är korrekta, öppna inte filer och sådär. Där har vi det.
Ja, men precis. För att det här med lösenord till exempel, det är många av de här som du pratar om, TeamViews-attacker och sånt där, har ju varit då att man kanske inte har bytt lösenord eller sånt där. Kanske ett gammalt lösenord eller ett lösenord som används på, som är standard och sånt där. Och då har man tagit sig in och så. Och sen måste ju vara, det här måste ju vara på ledningens agenda, att de ser risk.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Och de höga kostnaderna och stora problemen som det kan bli. Så att man ser till att det här prioriteras i organisationen. För att ja, man kan ju vara väldigt stressad med andra arbetsuppgifter. Då ska man sitta samtidigt och tänka på så, oj, jag kanske måste ta några sekunder för att tänka på att klicka på den här länken och så jag stressar med en annan. Men då måste man verkligen veta att det här är så viktigt för företaget och er organisation. Så man lägger då mycket tid på utbildning, bygga en säkerhetskultur. Mm. Till exempel, alla ska veta hur agerar man? Vad gör du? Om jag ser någonting som är misstänkt, vem kontaktar jag? Eller vad gör jag för någonting? Den rutinen måste verkligen sitta.
Mm. De här som var populära för några år sedan, alltså den här typ digitala Nigeria-breven som är riktigt uselt skrivna och sådär, de ser man ju inte lika ofta.
Nej,
där har någonting hänt ändå.
Kommer ihåg, jag läste några artikel med någon som satt och höll på med det där, att de var ju så här också medvetet dåligt skrivna, för då rensade man ut personer som kanske inte var lika lättlurade.
Mm, okej.
Okay. Så skrev man lite dåligt, då fick man de som var...
Naturligtvis fanns en strategi, när man tänker efter.
I alla fall. Men hackarna har ju blivit väldigt mycket smartare. Ibland så kan det ju vara så att du klickar på en länk som ser korrekt ut. Du omdirigeras till en sida som ser ut exakt som din bank. Den är exakt likadan. Mm. Eller så kan det vara då till exempel att du har laddat ner en app och den har skadlig programvara och lägger som ett filter över dina vanliga appar. Så det ser ut som att du klickar precis på vanliga appar. Men egentligen dirigeras du om till en fake app.
Mm.
Och så. Och sen... Även hackarna använder sig av artificiell intelligens. Deepfake kommer vi säkert se mer av. Imorgon så kanske du får en video från mig.
Mm.
Eller någon annan av våra chefer.
De där är otäcka. Men det ser man ju. Många skådespelare som råkar ut för det där nu.
Ja.
Blir deepfakade.
Då kanske hackers använder det istället. Så här, att det kommer ett meddelande från vdn. Så här, du ska överföra den här betalningen.
Mm.
Och då måste man verkligen ha koll på det här på riktigt. Mm. Är det här sannolikt att den gör det? Det kanske är så att det har man också sett exempel på, att till exempel en kollega kanske skickar ett meddelande från en oväntad plattform. Till exempel om du skickat meddelande till mig på LinkedIn. Vi snackar ofta via andra kanaler. Så kanske du skriver så här, Ida, jag står här och jag behöver, kan du föra över pengar? Och då måste man tänka så här, det här personens konto kanske är hackat. Så vi behöver verkligen vara vaksamma.
Ja, okej. Okay. Så det här handlar då om det egna strategiska arbetet liksom internt på bolagen. Men sen, det händer ju ändå att konton hackas på andras plattformar också.
Ja, men precis. Och vi skriver ju faktiskt skrivit en del om bolag som... De har ju väldigt mycket marknadsföring och försäljning via sociala medier. Det här är ju som nya börsbolag som bygger sina miljardframgångar på det här och så. Just med den exponeringen. Och får du ditt konto hackat så slår det ju här väldigt hårt. Det tar ju väldigt lång tid att bygga upp en aktiv följarbas och ditt innehåll och så.
Verkligen.
Så om det är rensat eller satt i ens hackares händer, så blir det ju skitjobbigt. Och det finns ju inga garantier för att du ska få tillbaka kontot även om du betalar den lösesumma till hackaren. Den kanske begär mer pengar eller så. Och det är inte alltid så lätt att få tillbaka kontot från de här sociala medieplattformarna om man inte har gjort rätt kanske eller så.
Nej, precis. Så vad ska man tänka på där då när det kommer till sociala medier och konton externt?
Ja, först och främst såklart så är det bra att ha ett vettigt lösenord som inte är så förutsägbart. Kanske inte...
Hemligt.
Sommar. Det finns ju topplista på vad som är poppis i alla fall. Så att det ska inte vara förutsägbart. Det ska vara kombinerat på något sätt som gör det svårt att knäcka. Alltså att man har stora små bokstäver... Siffror.
Man får ju nästan inte ens välja ett lösenord utan liksom specialtecken, stor bokstav, siffra.
Ja, men precis. Man får ju ofta hjälp där i alla fall. Och sen att man använder olika lösenord för olika konton. Där kan man ju använda olika metoder liksom, eller ha någon annan typ av tjänst då, som håller reda på ens lösenord. För att om ett lösenord blir hackat på ett ställe så kommer ju då en robot sitta och testa det antagligen då mot andra sidor och så hitta liksom. Och sen det här som jag nämnde tidigare, tvåfaktorautentisering. Det här är faktiskt många som struntar i, men om det är påslaget så måste man ju godkänna nya inloggningar. Och det gör det ju väldigt svårare, mycket svårare för hackaren. Hur många gånger har inte du och jag fått skumma meddelanden från vänner och kontakter då, till exempel på Facebook?
Senast idag.
Japp, de har blivit hackade och nu ska man investera i någonting mystiskt helt enkelt. Hade de tvåfaktorautentisering? Inte de gånger som jag har frågat i alla fall. De har inte haft det påslaget. För hade de haft det så hade de inte blivit hackade på det här sättet. Så jag brukar hjälpa dem med det. Men, och sen nästa steg då. Det här är också någonting som brukar orsaka problem. Och det är när du ska återskapa lösenord så behöver du komma åt mejl och telefonnummer som du har angett på konton. Och där är folk så här slarvade att de kanske inte uppdaterar de uppgifterna. Så då blir det också svårt när du ska prata då med plattformen och få tillbaka dina uppgifter.
Ja, just det. Och vad ska man göra då om ens konto har blivit hackad om man inte kommer åt det?
Ja, man kan ju börja då med att anmäla till plattformen och hoppas att få hjälp där. Det kan väl hända. Ja. Särskilt de stora influencers, de har en mer gräddfil in, vet vi. Men det, som sagt, det kan ju vara svårt att få tillbaka ens konto om man inte har rätt uppgifter och så. Och sen anmäla till polisen, för det här är ju faktiskt ett brott. Och som sagt, ja, ska man betala tillbaka, ska man betala pengar till de utpressarna, för att man vet faktiskt inte om de kommer ge tillbaka ditt konto och kanske begär mer pengar. Det har vi också sett många exempel på.
Mm. Förhandla inte med terrorister eller vad är det? Dagens avsnitt av Digitalpodden presenteras av Nordlok. Med mig nu har jag Erik Salitius, IT-säkerhetsspecialist. Välkommen.
Tack så mycket.
Vilka är de största hoten just nu?
Alltså det finns många hot där ute, men det vi ser just nu det är spear phishing där man försöker lura av användarna deras inloggningsuppgifter. Det är insiderhot där en anställd agerar illojalt. Det är attacker mot webbapplikationer med läckage av data som följd. Det är skadlig kod på mobila enheter och Internet of Things. Och advanced persistent threats där attackeraren gräver sig in och stannar i kundens nätverk.
Hur jobbar man förebyggande med just ransomware?
Ransomware krypterar dina filer och kan ta över hela företagets data. För att skydda sig, då måste man jobba med säkerhet på djupet. Det krävs ett helhetstänkande och att kombinera olika skydd för att vara säker. Men många missar en sak, och det är att hindra lateral förflyttning. Se till att en smittad maskin inte kan nå andra på nätet och sprida skadlig kod. Man kan åstadkomma mycket med mikrosegmentering och stringenta brandvägsregler. Men bäst det är att gå över till Zero Trust Architecture.
Hur kan Nordlok fungera som en rådgivande partner i det här?
Vi är en osäkerhetsreducerare för kunden och de förväntar sig att få svaren som gör dem trygga och informerade. De bästa råden de ger man genom att tänka som på ett sjukhus. Ge vård till de sjukaste patienterna först. Vad måste vi göra här och nu för att fortsätta kunna vara tillgängliga på nätet och på ett säkert sätt kunna bedriva vår verksamhet? Det finns pentester, threat hunts och arkitekturgenomgångar som man snabbt kan rekommendera som rådgivande partner.
Tack så mycket Erik och tack Nordlok för att ni presenterar Digitalpodden den här veckan. Vi byter ämne lite grann. Det har väl knappast undgått någon att säkerheten i våra telefoner blir allt mer central. Vi använder ju telefonerna till allt och då blir de förstås mer intressanta att kapitalisera på för diverse personer. Det behöver ju inte vara intrång. Det är, tvärtom så kan det ju handla om den här data som jag lämnar efter mig, medvetet eller omedvetet.
Ja, precis. Och det här har ju varit en jättesnackis senaste åren och det har faktiskt uppstått lite så här av två läger kan man säga. De som står för att öppna internet där data ska flöda fritt och vara tillgängligt och så. Och sen i samma läge så har vi också de som erbjuder gratis tjänster eftersom de då kan annonsfinansiera sina verksamheter. Mm. Och på andra sidan står en grupp eller en aktör snarare som kanske struntar lite hur data flödar på internet och så länge de flödar i deras hårdvara, nämligen Apple.
Just det. Det har ju blivit ett reglat krig här kan man säga. Det började i våras och sen fortsatte under sommaren och fortsätter nu här under hösten också. Och det är Apple mot Facebook framförallt då. Vi kanske ska förklara lite kort om vad som har hänt. Det börjar ju med att Apple, vars iPhone då, är en av världens största, mest använda telefoner, släppte en uppdatering som gjorde att användare själva då kan få välja lite grann mer access till hur appen appar ska få följa användaren då i sina telefoner.
Ja, precis. Så om du ställer en ny app så får du den frågan så här, får jag följa dig?
Ja, precis.
Eller så. Men vad innebär det här i praktiken?
Ja, men det är ju precis det då, att du får frågan, det ska vara lite mer tydligt när du laddar ner en app, kan du se en motsvarande innehållsförteckning på vilket sätt den här appen kommer behöva använda produkter, alltså är det en messenger-app så kommer den kanske behöva kamera och mikrofon, men är det en spelapp kanske inte alls ska ha tillgång till kamera och mikrofon, så att, ja, där ska man då se lite grann och fatta själv vad som är rimligt för den här appen att komma åt. Rädslan bygger ju här på att de ska kunna bygga en profil av dig. Kan de följa dig mellan appar, trackers, så den vet vilken kartapp du använder, den vet vilken väderapp du använder, den vet vilken meddelandeapp du använder, och lägger ihop allt det här, då kan de bygga en ganska noggrann profil. Det finns ju en hel industri för det här, och datamäklare som liksom bara samlar in data från olika källor för att bygga profiler på dig, så att de ska kunna, ja men, veta exakt hur de ska rikta olika informationer och meddelanden till dig, till exempel reklam då. Det här är då enligt Apple då en 227 miljarder dollar stor industri, just datainsamling av privatpersoner.
Ja. Men det här är ju ingen nyhet. Till exempel så gjorde Netflix en dokumentär som handlade om Facebook samlade data och använde algoritmer för att räkna ut exakt när och vad de ska mata dig med för att du ska stanna kvar så länge som möjligt i appen och därmed se så mycket reklam som möjligt. Det är som så här, om jag inte varit inne tillräckligt länge på Instagram, då samlar de ju så här likes och så skickar de ut så bara, kanske dags för dig att gå in nu. Jag har inte varit inne nu.
Ja, men exakt. Och det är det här som Apple har börjat göra motstånd mot. Och man fattar ju lite grann som du säger så här, hur många det är som håller på med det här. För man får ju frågan nu hela tiden, får den här appen följa dig? Får den här appen följa dig? Får den här appen följa dig? Det är ju nästan galet. Genomsnittsappen har då tydligen 6 trackers. Vilket ju är helt bizarrt. Men det är appar som man absolut inte tror har något vinning av att följa mig. Som ändå gör det. Så att det visar ju hur stor den här industrin är lite grann. Sen har ju Apple också tagit steg då i sin webbläsare Safari. De stoppar ju trackers även i datorer, så det blir svårt för sajter du besöker. Alltså, ibland går man in på sajter och så klickar på den lilla symbolen som har dykt upp i Safari, tracker-knappen. Och så ser man att det kan vara så här 40-50 trackers liksom på en sajt som då samlar data, vad jag har varit på sajter tidigare och sådär, och skickar vidare. Så det där är ju, när det blir synligt så förstår man lite grann hur allvarligt det är. Apple har också de har en massa olika såna här grejer. De har en tjänst som genererar nya mailadresser åt dig så att du aldrig ska behöva dela din riktiga mailadress. På så vis blir det lätt att stänga av den här tillfälliga mailadressen om du börjar få massa spam. Apples eget e-postprogram ska inte skicka IP-nummer och om du har öppnat ett mail eller inte. Det är sånt som man kan följa idag. Då. Man lägger in en så kallad pixel i alla nyhetsbrev som kommer, så kan den som skickar mailet se lite grann hur du beter dig när du läser mailet.
Just
det. Det är en rolig historia. Jag var på en briefing med Apple som förklarade lite de här systemen, och då var någon som frågade liksom att är det möjligt för folk att se hur jag läser mail? Och då de här Apple-personerna var liksom, ja men mail kan du inte tro att det är någon pålitlig kommunikationskälla, och det har aldrig varit, och ingen har uppgett sig vara det. Men folk tror ju kanske det, att ja men mail, skickar jag ett mail till dig så är det vi två som ser det. Men mail är lite grann som att skicka vykort, vad Apples liksom... take på det hela. Så att det är väl kanske därför också de bygger liksom alla krypteringsappar, alltså messenger-appar och sånt som är krypterat. Mail ska man inte använda helt enkelt.
Okay.
Och så har Apple också den här VPN-liknande funktionen som gör att när du surfar, det här är för vissa kunder som betalar för Apples iCloud-tjänst, skickas trafiken via servrar. Du får nya IP-nummer på vägen, lite som en VPN-tjänst. Så att allting du surfar på ska då liksom krypteras på vägen, och mottagaren av din request då, typ om jag är ute och surfar efter kläder och jag går in på H&M, så kan H&M inte se vem jag är som skickar requesten efter ett visst plagg eller vad jag nu klickar på. Samtidigt som min internetleverantör heller inte kan se vilken sajt jag är inne på, så ingen enskild aktör kan se vad jag gör på nätet. Det jag gör på nätet finns ju där, lagrat, men ingen enskild aktör kan ta del av det. Om inte du är polis och begär ut det från alla 4 liksom instanser på vägen. Så sådana här grejer försöker nu Apple göra. Och det är där kriget uppstår då. För det här tycker ju Facebook är. Det försvårar ju massivt för deras affärsmodell.
Vi på Dagens Industri gillar ju också tracka folk. Vilka som är, vi ser ju ut och hytter kring det här.
Ja, men det är ju Facebook som är mest arga, får man väl säga. Och de har ju inte gjort någon hemlighet av att de spårar sina användare och sådär. Det de har gjort är ju att de säger att det här skadar den lilla företagaren. Småföretagen är mest beroende av den här målgruppsanpassade annonseringen. Så att stoppar man den här datainsamlingen så sabbar man för småbolag. Det är så Facebook spinner det här då.
Men det här pratar vi om ofta. Spotify och Acast försöker ju också målgruppsstyra annonser i sina poddar för att rätt budskap ska komma till rätt lyssnare. Det kanske också är skönt att man får lyssna på någonting som är relevant för en, jag vet inte. Men i grund och botten så är det ju ett sätt för många kreatörer att ha betalt, och våra löner betalas till viss del av annonser, för annars skulle Dagens Industri som innovation vara ännu dyrare.
Ja, folk tycker att vi har en dyr prenumeration. Det är naturligtvis en dyr. Vi är en jättebillig tjänst med tanke på vad man får.
Ja, exakt. Men framgår ingen slump.
Men det är ju här det uppstår två läger då. Liksom. Vissa vill ju betala för att få premium och inte ha annonser, och andra vill ha gratis och kan acceptera annonser liksom, som följd av det här. Men det har ju liksom blivit en fråga om internetsäkerhet och vår integritet i det här. Det är inte bara annonser för eller emot, utan med tanke på att det är en sån stor industri, och jag är ganska säker på att väldigt få förstår omfattningen av den data som vi liksom lämnar ifrån oss och lämnar spår av, då är det ju liksom, då är det inte bara för eller emot annonsering, då är det liksom för eller emot att jag ska dela med mig av all min trafik på nätet. Och men det här är ju inbyggt i vårt moderna internet. Liksom. Allt vi gör, alla sajter har cookies, alla sajter har trackers. Det är liksom en identifiering av besökaren hela tiden. Så ur det perspektivet, liksom, då är ju den här konflikten mellan Apple och Facebook i mångt och mycket ett bråk om hur man vill ha framtidens internet.
Just det, Apple, de vill se mer en premiumvärld där användare faktiskt betalar för varje del content de konsumerar. Då behövs ju inte någon spåring eller datainsamling, för då har man ju inte annonser då.
Jag tror inte de skulle dra det så långt själva, men för de menar väl det här. Någon måste ju också marknadsföra premiumtjänsterna någonstans för att kunna betala för dem.
Och Apple-produkter.
Exakt. Så att, Tim Cook sa någon gång i något sammanhang så här, som sätter lite finger på vad de tycker att, och det är att annonsering fungerade i årtionden innan den här tekniken. Så techbranschen behöver inte det här stora liksom, nätverken som bara trålar in personlig data från användare för att lyckas. Och om en verksamhet bygger på att vilseleda sina användare, då bör den reformeras. Liksom.
Okej. Okay. Och nu gäller ju bara Apples säkerhetsgrej, Apples produkter, som förvisso är rätt många, men långt ifrån alla använder de här rutinerna. Så vi rapporterade dessutom idag om att många appar har lyckats hitta vägar runt Apples säkerhetssystem och ändå lyckas identifiera användaren ändå genom att skicka annan data från din telefon. Så det finns mycket kvar att göra på det här området. Men vilket lag håller du på?
Ja, men jag är ju en vän av annonsering, sådär. Och som du sa, det är bra med personalisering, att jag ser liksom kläder som är anpassade för mig och liksom inte för dig, om man ska säga. Men när datan används då för att jag ska sitta på Facebook längre, se fler annonser, liksom luras in i ett system, då liksom tycker jag att det kanske har gått för långt. Och det är väl det Apple menar också, skulle jag tro, liksom, att det är det de försöker komma åt. Kanske inte den här annonseringen för den lokala pizzerian. Liksom,
nej, men den styrningen, det kan du antagligen göra med den data som du bara ger dem genom att du använder appen. Hur ofta är du inne? Vad
Absolut.
Skriver du för någonting? Man kan till och med förutspå vilka som är på väg att göra slut.
Exakt.
Till exempel.
Ja, helt bizarrt.
Ja. Och detta var allt från Digitalpoddens special. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut med ordinarie avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovisa analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar, intervjupodden Förnuft och känsla och vår egen Startup Stories.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast. Du kan lyssna på oss där eller på Acast eller Spotify eller där poddar finns. Och om du vill sponsra den här podden, mailar du Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Mamma Produktion.
Vi hörs imorgon! Digitalpodden presenteras i samarbete med Nordlo. Nordlo är en IT- och digitaliseringspartner som hjälper nordiska företag och verksamheter inom offentlig sektor. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper de kunderna att driva digitaliseringen framåt. I sin strävan efter att förbättra, utmana och förändra så agerar Nordlo alltid med hjärtat för att skapa ett affärsvärde för sina kunder. Nordlo finns idag på över 41 orter i Sverige och Norge. Läs mer på nordlo.com.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.